Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 252 där jag nu möter Judith Goff som är Storbritanniens ambassadör i Sverige sedan 2019 och den första kvinnan att inneha posten. Innan dess tjänstgjorde hon i 4 år som ambassadör i Ukraina just efter Rysslands annektering av Krim. Hon har arbetat för det brittiska utrikesdepartementet med poster i bland annat Sydkorea och Georgien. Innan hon blev diplomat arbetade hon som konsult för Ernst & Young. Nyligen kunde vi höra henne som sommarpratare i ett mycket uppskattat avsnitt av Sommar i P1. Och här i Karriärpodden får vi lära känna Judith lite mer och höra om hennes karriär, livet som ambassadör och tankar om ledarskap. Där hon såklart har en stor erfarenhet av att möta ledare ute i världen, bland annat Zelensky. Och vi pratar om hennes syn på Sverige, vikten av att lära sig språket i det land man verkar i som ambassadör. Och det har hon gjort. Hon talar 5 språk flytande. Vi får också höra mer om hur det är att vara ambassadör och öppet homosexuell. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 252 med min gäst Judith Goff. Jag heter Eva Ekedal. Judith Goff, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Och nu har vi haft språkträning redan innan vi har börjat.
Ja, med mitt namn.
Vad härligt. Nej, men jag sa just att jag var så glad över att jag fick prata svenska med dig. Men jag upptäcker redan på namnet att jag behövde lite mer språkträning.
Nej, men mitt namn är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att veta hur man skulle säga Goff. Ja. O-O-G-H kan man uttala på 8 sätt på engelska. Det är inte lätt.
Ja, det är så.
Ja.
Men så glad över att du har lärt dig svenska så otroligt snabbt ändå.
Tack.
Hur många år är det nu då sedan du började?
Jag kom hit i augusti 2019, direkt från Ukraina, där jag tjänstgjorde som ambassadör 2015-2019. Och jag kunde inte svenska när jag kom hit. Som ambassadör till Sverige, som britter, får man 8 månader innan bara för att lära sig svenska i Storbritannien. Men det gick inte, för det fanns för mycket att göra i Ukraina. Det var presidentval när Zelensky blev utvald till exempel. Och jag måste stanna i Ukraina. Och för mig är det så viktigt att kunna språket i landet i vilket jag känns jag innebär lite respekt för landet, men professionellt. Jag vill veta vad händer i landet. Jag vill lyssna på radion, på tvn. Jag vill själv kunna läsa tidningarna. Jag vill själv göra intervjuer och förklara Storbritannien till exempel. Eller jag kommer in i samhället. Mm. Det gör man, jag vet att ni svenskar kan alla bättre engelska än jag kan svenska.
Nej, det är ju sveksamt. Men våran, en del är ju extremt duktiga förstås. Men vi är också, jag tror att vi har ganska höga krav på att vi vill låta så bra som
möjligt. Ja, för mig är det viktigast att kunna kommunicera. Det måste inte vara grammatiskt perfekt, men jag själv är lite perfektionist. Mm. Men viktigast är att man kan kommunicera.
Ja. Men du, jag blev så nyfiken på det där med språk när jag förstod att du också pratar väldigt många språk. Vi kommer väl in på det här, men är det här så att det är inte så att alla ambassadörer lär sig landets språk?
Jag vet och jag förstår det. Jag förstår det inte. Nej. För att en del av jobbet är att förstå landet. Mm. Och berätta för London eller vilket huvudstad som helst vad händer i landet och vad är viktigt.
Ja.
Jag förstår inte hur man kan göra det utan att kunna språket.
Nej, det låter helt logiskt när du säger det, och jag har aldrig reflekterat över det tidigare, men det låter ju alldeles självklart att man ska kunna det.
Ja, för att förstå en kultur, förstå ett land, det är så viktigt.
Ja, men jag tänker, nu kommer ju du från Storbritannien och engelskan är ju så otroligt. Jag menar, det är ju ett världsspråk, så att i vanliga fall kanske man tänker att man inte behöver det när man kommer och pratar det här världsspråket.
Ja, men jag säger hur stor fördel det är att kunna prata svenska. Och hur ni släppna av när jag börjar prata på svenska.
Det är som en av oss nu.
Exakt. Men för mig, jag kan inte sitta hemma hela tiden med en svensk kollega för att översätta eller tolka allt. Det är mycket lättare när jag kan göra det själv.
Mm.
Och resa runt och jag tror min förståelse av landet är mycket bättre.
Ja. Men hur många språk är det du behärskar nu då?
Och nu flytande, jag 5 kanske, men jag har lärt mig många språk. Till exempel min första prestering var i Sydkorea. Jag lärde mig koreanska.
Mm.
Jag kan fortfarande läsa, men jag behöver lite tid för att
koppla om där.
Exakt.
För det var första tjänstgöringen.
Det var första tjänstgöringen som diplomat. Jag var ambassadör i Georgien. Georgiska är väldigt svårt, men väldigt intressant. Ett helt annat språk. Jag kan fortfarande ryska, ukrainska, tyska, franska är inte mitt bästa, men grekiska. Men
grekiska?
Ja, det pratar vi hemma. men jag kan inte alla flyttande.
Mm.
Och jag märker man måste överständigt för att kunna göra det.
Ja, men du kom ju också hit under pandemin.
Innan pandemin.
Så då fick du lite egen tid, höll jag på att säga.
Ja, det var en fördel. Det fanns inte så många fördelar av pandemin. Men för mig var det en fördel. För att som ambassadör håller man hela tiden evenemang, mottagningar, middagar. Det kunde vi inte.
Nej.
Och jag tänkte mig, okej, nu kan jag utnyttja det lite. Jag satt hemma och pluggade svenska.
Ja.
Men viktigast är att man är motiverad. Mm. Det är viktigast, tror jag.
Ja, men verkligen imponerande med den här ambitionen också, tycker jag. För det säger ju lite om dig som person också.
Ja, kanske. Masochism kanske.
Det är ju det som jag vill att vi ska prata om, nämligen vem du är som människa som nu har fått det här förtroendet av Storbritannien att vara utsänd till Sverige. Och vi ska ju förstås prata mer om vad du gör och vad det innebär, men innan det då så tänker jag att vi behöver följa med på din resa.
Ja.
Ska vi börja från början?
Ja, det är för 50 år sedan.
Ja, men kan vi inte få en liten smyg glimt av din uppväxt och vem du är från början?
Jag uppväxt på landet en timme bort från London, i Buckinghamshire. Det var helt normalt, kan man säga. Inget speciellt på den där tiden, på 70-talet, på 80-talet i Storbritannien. Jag studerar ryska och tyska på universitetet.
Okej, så det var språk som var...
Det var språk, men det var för att det var... Jag började på universitetet 91 och det var efter Sovjetunionen har fallit.
Mm.
Och väldigt murigt också. Och för mig var jag väldigt intresserad av Europas historien. Framförallt i Öst... Och Europa.
Mm.
Jag säger Europa, det låter rysk, rysk eller ukrainsk. Och Europa och centrala Europa. Och för mig, det fanns så många som studerade franska. Och jag visste, jag älskade tyska. Jag tänkte mig, nej, jag är väldigt intresserad av Ryssland. Nu öppnar landet upp.
Ja.
Och jag tänkte mig, ja, det är intressant. Och det var 92 att vi studerade första gången i Ryssland som studenter. Det var en helt annan värld.
Mm.
Fortfarande sovjetiskt, men nu möjligheter.
Ja.
Och det var spännande.
Det var då, ja.
Ja, det var då.
Ja.
Men när man studerar språk, ja okej, okay, kan man litteratur. I Storbritannien koncentrerar man mycket mer på litteratur än på andra ämnen.
Så vad tänkte du att du skulle bli?
På den tiden, jag ville resa, jag ville ha äventyr, men det var det. Och jag ville bli diplomat, men jag tänkte för mig var det omöjligt. För att på den,
så drömmen fanns redan tidigt?
Drömmen alltså. Fanns redan, men som unga kvinna i Storbritannien, först var det utrikesdepartementets folk av unga vita män från Oxbridge, det var jag inte. Det fanns en förbud. Ett förbud för alla gay-personer.
Mm.
Och för mig var det ett stort problem. Mm. Det var bara till 91, tror jag.
Det var förbud. Alltså.
Det var förbud. Och glöm inte, helt på den där tiden på 80- och 70-talet var det förväntningar för unga kvinnor var låga. Jag studerade språk. Och så många sa till mig, nej, du kan bli tolkare, översättare. Jag tänkte, men nej, det vill jag inte. Jag vill vara personen som säger någonting, inte som översättare eller tolkare. Eller bästa var, du kan bli, vad heter det på svenska, air stewardess.
Ja, flygvärdinna.
Ja, exakt. Och jag tänkte, men nej, fantastiskt. Mm. Men det var inte min plan. Jag tror på den där tiden, jag hade inget självförtroende. Jag var väldigt blyg på den där tiden.
Du var det?
Jag var det.
Det kan man ju liksom inte
tro. Ja, jag vet, men det var jag. Och efter att jag slutade på universitetet, jag tänkte mig, okej, jag måste göra någonting. Jag måste ha pengar, jag har ingenting. Och jag tänkte på juridik, men jag gjorde en internship och det var för tråkigt för mig. Förlåt alla som okay. är, som jobbar på detta området. Och sen tänkte jag, det fanns en möjlighet att ansluta till Ernst & Young som management consultant. Mm. Och jag tänkte mig, det är inte det som jag tänkte mig, men... bra betalt och jag kan ta några business qualifications och ha något att bygga på.
Mm.
Och det var 6 år som jag var med Ernst & Young. Jag reste över hela världen med en tung laptop. Jag glömmer inte på den där tiden var det som...
Det var inte de lätta.
Ja, så en stor tung laptop och en corporate credit card.
Så det är lite annorlunda bakgrund, eller?
Lite annorlunda bakgrund. Mm. Men jag
för att vara ambassadör, eller jag vet inte vad den klassiska
men jag ångrar det inte. Mm. För att jag tror att när jag kom in i utrikesdepartementet hade jag en helt annan synpunkt och annan erfarenhet.
Ja, näringslivssidan.
Exakt, och de ville på den tiden ha lite... new blood, för att de var medvetna att det var lite homogen inom utrikesdepartementet. Och så kom jag in. Det fanns på den där tiden en rekrytering. Och jag tror det var 5 000 som sökte och de tog 12.
Ah, och då var du en av dem.
Ja, det var för mig en stor överraskning, men det var bakgrundblind, vad var bra. Och jag tror början på ett nytt sätt att tänka på diplomatin hos oss. Mm. Man måste inte vara smart och ha kunskap för diplomatin. Men som ambassadör måste man kunna leda en stor team. Mm.
Eller en hel ambassad. En ledarroll, verkligen.
Ja, exakt. Det är en ledarroll.
Ja. Så att, okej, så den här, nu, det var ju lite intressant, för det här var ju lite frågor jag hade om du hade haft drömmen innan eller om det bara blev, men då fanns drömmen tidigt.
Det fanns drömmen tidigt, men det var inte att jag drömde att bli ambassadör, för att för mig var det, ja, vem är jag? Mm. Det var lite...
Vad gjorde dina föräldrar?
Min pappa var, ja, hur säger man det på svenska? Han var, det var innan datorn, typesetter.
Typesetter, tryckare alltså.
Ja, men inom den där industrin, innan datorn har tagit över, det gör man manuellt när man ville trycka tidningarna till exempel.
Ja, precis. Ja,
och min mamma var tjänsteman också.
Okej, okay, så att du har inte det här akademiska...
Nej.
I dig?
Nej.
Nej. Hur kommer det sig att det blev så då? Har du själv
ingen
funderat
aning.
Med det?
Nej, jag tänkte mig på i början. Jag vill göra någonting av mig själv. Jag visste att på skolan var jag tillräckligt bra.
Hade dina bästa ämnen? Var det språk då? Eller fanns det flera?
Språk, matematik... historien, alla
samhällsämnen också.
Ja, exakt, men jag fick bra betyg och jag tänkte, nej, jag vill göra någonting av mig själv. Och det var, ja, men jag kan inte klaga, men det var lite tråkigt att bo på landet i Storbritannien. Och jag ville se världen. Kanske det var min mamma som hon ville studera, kunde inte. Mm. På grund av min mormor var väldigt sjuk när min mamma var ung och kom just det bry sig om syskon. Och jag tror för att hon ville men kunde inte.
För så mig, du kanske fick ta över den drömmen på något sätt.
Lite.
Ibland är det ju så att vi ärver liksom våra föräldrars drömmar också.
För att för mig, hon fick inte chansen. Och jag tänkte mig, inte för jag men för henne också. Mm. Och jag vill göra vad jag kan om jag får chansen som hon inte fick.
Nej. Lever de idag eller?
Ja.
Vad säger de om din
Min mamma lever. Min pappa har gått bort. Men hon är väldigt stött över mig. Mm. Det var, hon har aldrig tvungen med att studera eller göra någonting. Mm. Det var jag som tvingade mig själv. Men jag tror för henne, men jag tror det är viktigt för att hon säger till mig, jag har, I just wanted the best for you, whatever made you happy. Och jag tror det är bra. Det är bra för att det finns för mycket press, tror jag, på barn.
Ja, och du har ju själv barn.
Jag har två söner.
Två söner.
Ja.
Ja. Ja, då brukar man också reflektera över hur är jag med, till mina barn jämfört med hur jag själv blivit uppfostrad. Ja. Vad är skillnaden, tror du? De har fått resa lite mer då kanske.
Ja, de har fått resa från början. Jag vet inte om de kommer att säga till mig, nej, jag vill bara stanna i Storbritannien för att jag har rest för mycket från början. Men jag tror att de måste hitta deras egen väg. Och det kan vara svårt när man har en förälder som har varit framgångsrik. Och jag vill inte pressa dem eller säga, nej, du måste göra någonting för att jag har gjort det på det här sättet. De måste välja själva.
Mm. Hur gamla är de nu då?
10 och 18.
Okej, så de är ganska stora. Men de hänger med
på era resor? Yngsta hänger med.
Yngsta hänger med, ja. Okej. Mm. Men vad hände sen då? Då var du då kom du in på utrikesdepartementet.
Ja, det har jag inte förväntat, måste jag säga. Men jag kom in Och på vågen var det tufft för att det fanns så många som var lite upprörda att vi fick komma in på en högre nivå oavsett att vi var inte diplomater och inte varit på Oxbridge till exempel.
Så det var verkligen ett skifte här?
Det var verkligen ett skifte. Vi kom in som mid-career, lite högre än normalt. Och jag tänkte mig, okej, jag måste bevisa mig lite, men det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Och jag tänkte mig, okej, nu vill jag studera hur man kan bli en bra diplomat. Och det fanns vissa förebilder. Jag tänkte mig, vad är en diplomat som kan påverka, som har betydelse, som kan göra någonting.
Mm. Var det då du också kom på att du skulle lära dig språket där du...
Nej, men det var en del av jobbet redan. Det var inte... Jag menar, det finns de som kan språk. När man börjar måste man göra ett prov för att bevisa hur bra man är på språk. Mm. Och man får ett betyg vad säger, ja, du kan lära sig kinesiska, japanska, koreanska för att du har så en hög nivå. Eller nej, förlåt, det är bäst om du lär dig franska, spanska och lättare språk. Och jag fick tillstånd att lära mig koreanska. Det var inte lätt.
Nej.
Måste jag säga. Men för mig var det okej, nu att jag är här vill jag visa att jag kan det.
Mm.
För att det finns så många andra som vill också göra det. Och jag tror det är viktigt för att vi pratar om representation. Jag representerar Storbritannien utomlands. Storbritannien är ett land av mångfald.
Mm.
Det måste vi också visa, eller hur?
Ja,
inte alla samma, nej. Inte alla lika.
Ja. Men du är ju öppet gay, och mm-hmm. Var du det då också?
Jag gömde det inte,
nej.
För att man måste gå genom bakgrundskontroll.
Ja.
Men jag lyfte inte fram. Det fanns ingen anledning på den tiden för att göra det. Och jag var så koncentrerad på att lära mig ett nytt jobb.
Mm.
Och jag tänkte mig, nej, det är mycket bättre om jag fokuserar på det.
Mm.
Men det var inte att jag ville gömma det. Det var brittiska medierna som har outat mig. Men mm-hmm. Jag var redan out, men som har outat mig.
När var det då?
Det var 23, 24. Men när vi pratade om det, på den tiden var det var inte så ofta att det fanns,
nej,
personer som var öppet gay.
Nej.
Och framförallt inte inom utrikesdepartementet. Det var bara för 10 år sedan att det blev tillåtet att jobba hos utrikesdepartementet. Och det finns en stor skillnad när man säger till mans familj eller vänner, jag är gay.
Mm.
Mellan det och en tidning som har det på första sidan till exempel.
Hur kändes det här?
Ja, det var inte lätt.
Nej.
Och jag var mycket yngre än nu. Men ju äldre man blir, desto lättare är det. Och desto modigare är man.
Mm.
Och för mig, när man har barn, det gör en stor skillnad. Man måste vara sig själv med sitt barn.
Mm.
Och jag kan inte lära dem att man måste skämmas eller vara rädd för att man är vem man är.
Mm. Precis, och det där kopplat till ledarskap pratar vi ju jättemycket om, att man måste vara den man är för att vara en bra ledare.
Ja.
Och det är ju faktiskt, det ligger ju mycket i det, om man ska gå och liksom hantera sig själv en massa.
Exakt. Och jag tror att som som lärare måste man vara sig själv och våga vara lite privat också för att visa att man är mänsklig.
Mm. Eller hur?
Ja.
Okej, okay, så det där var kanske en tuffare stund då när det stod på helsidan?
Ja, när jag var yngre, absolut. Mm. Nu men spelade det för mig ingen roll. Men ju äldre jag blev, märkte jag det verkligen kanske lite som en superpower. Mm. För att jag är okonventionell.
Okonventionell?
Okonventionell, säger man det på svenska.
Ja.
Och det är befriande. Mm. För att det betyder att jag kan göra det på mitt eget sätt.
Ja.
För att jag går emot alla förväntningar. Och det betyder att jag kan göra det. Så inte som jag vill helt, men på mitt eget sätt.
Mm.
För att förväntningarna är redan brutna.
Ja, precis. Och du är den första kvinnan som är brittisk ambassadör i Sverige, eller hur?
Ja.
Och sen är du
under 500 år, ja. Det är lite. Ja, vi har haft diplomatiska relationer fler än 500 år och jag är första kvinnan.
Ja.
Jag vet, det är lite, det är helt galet.
Så Korea var det först?
Första posteringen.
Hur, när du tittar över de här olika typer av stationeringar som du har haft.
Mm.
Vad kommer Korea på för plats då?
Men det var verkligen första erfarenhet att tjänstgöra i utomlands. Men jag gjorde några short placements till exempel på FN i New York. Men det var första gången att jag tjänstgjorde på en ambassad som political counselor, som det heter på engelska.
Mm.
Det var fantastiskt för att jag var 30. Och det var en äventyr att kunna bo i ett helt annan kultur, att få betalt för att lära sig ett nytt språk.
Mm.
Och kunna resa runt, inte bara i Korea men över hela Asien.
Mm.
Och jag tror att en stor del av mitt jobb är nyfikenhet. Jag är nyfiken och det är så ett privilegium att kunna vara betald för att lära känna ett helt annat land.
Mm. Hur många år är det man...
Det beror på landet. Jag var i Sydkorea i 3 år.
Mm. Okej. Okay. Och sen blev det Georgien då, eller?
Sen blev det 2-3 år i Storbritannien.
Okay.
Och jag sysslade med... Det var säkerhetspolitik, kärnvapen, säkerhetsproblem. Blev jag ambassadör till Georgien.
Mm. Just det. Så då var det första.
Det var det första. Ja. Mm.
Hur var det då?
Ja, igen. Ett land som man inte som får känna.
Mm.
Men verkligen spännande att vara där på den där tiden. Det var efter kriget, 28 augusti. Det var ett krig när Ryssland invaderade Georgien. Och det var ett land som jag drabbades av konflikt. Men ville bli allt närmare till Europa. Och det var spännande att kunna vara där på den där tiden. För det var mycket att göra.
Ja.
Och ett land som... Ja, inte vilt, men med så för mångfald och jag verkligen helt annorlunda. Eget språk som man kan inte jämföra med andra språk. Verkligen svårt att beskriva hur det är, men verkligen en äventyr var det för mig. Och väldigt intressant.
Mm. För nu kan ju du verkligen jämföra också mellan olika länder här. För sen blev det ju Ukraina då.
Ja, men Ukraina är annorlunda igen.
Ja.
Och igen, när jag tjänstgjorde det, pågick redan en konflikt.
Mm.
Det började inte 24 februari 2023. Det började,
som vi kanske tänker mycket nu. Men,
det började med illegala annekteringen av Krim 2014.
Ja.
Och
då var du där?
Nej, jag var ansvarig för Ryssland och Ukraina i London på den där tiden.
Okay. Så sen, du var insatt väl i...
Exakt. Mm. Och sen ledde jag mig. Jag kunde redan ryska som sagt. Och sen åkte jag ut efter att jag hade lärt mig lite ukrainska.
Mm. Vilken grej. Och vad hände där då?
Ja, men vi får säga. Men det är svårt att säga hur kriget slutar. Allt beror på Putin.
Ja.
Allt beror på Putin. Mm. Ukraina kommer aldrig att acceptera Ryssland som erövrare. Eller som stormakt i deras eget land. Var det helt rätt? Men för Putin, jag tror att Ukraina har alltid varit en del av hans plan och av hans vision av Ryssland, tyvärr.
Men var du där när Zelensky blev tillsatt?
Exakt.
Så du känner honom?
Eller? Ja.
Hur är han då?
Ja, men på den tiden var, jag menar, han var komiker och skådespelare
när jag
först lärde känna honom. Och det var, när vi först hörde ryktena att han kommer att kandidera som president. Det fanns många som sa att nej, det är omöjligt, han är skådespelare, det är omöjligt för ett land som är i krisläget och som kämpar mot Ryssland. Men det var uppenbart på den där tiden att han fortfarande är klok. Har en talang för att kommunicera. Vad skulle inte överraska som skådespelare.
Blev vi nästan idolförklarad?
Ja, men vad vi inte visste på den där tiden var hur modig han är. Att han har stannat i Kiev när tankarna rullade mot huvudstaden. Men när man pratar om ledarskap, jag tror är Zelensky ett bra exempel om någon som det fanns låga förväntningar. Mm. Men herregud,
vad
det förebild för ledarskap han är.
Mm. Verkligen. Kände du det så även innan?
Han hade presens, men man kan aldrig veta. För att när man jobbar inom utrikesdepartementet, varje dag är annorlunda. Och det finns dagar när man sitter på kontoret och skriver. men det finns dagar när man måste hantera terror, till exempel skapläget som ett krig. Och man vet aldrig vem kommer att reagera på ett bra sätt på ett kris. Det beror på person.
Precis.
Och det är bara när man är
mitt i det.
Alltså. Mitt i det. Att man vet hur reagerar jag själv.
Precis.
Och hur reagerar mina kollegor.
Ja, uppenbarligen så hade han en sån styrka som verkligen blir starkare i kris, kan man konstatera. När du lämnade då för att komma till Sverige, som det ju faktiskt var, hur var läget då i landet?
Det var just efter vi hade presidentvalet och sen parlamentariska valet. Jo, det var ett skifte för att det var nu en ny ung president som var inte businessman eller oligark som vi har haft tidigare. Jag tror att många har hoppats att Ukraina kommer att reformera sig allt mer, bekämpa korruption och dra sig allt närmare till Europa, NATO. Och jag tror det är därför Putin har reagerat, för att Ukraina har visat tecken av att bli framgångsrik på det sättet.
Ja. Och så kom du till Sverige.
Jag kom till Sverige.
Och jag har läst lite här om att det var en bilresa som...
Ja, det var när jag twittrade om The Diplomat.
Ja.
Det var en sån Netflix-serie som visste.
Ja.
Men det hjälper verkligen inte att en kvinnlig ambassadör har sin egen stylist eller flyger runt med ett privat flygplan. Nej, det hände inte.
Du åkte bil.
Jag åkte bil inom Belarus, baltiska länderna. Mm. En gamla Suzuki Vitara.
Okay. Och du funderade på att cykla hit också till mig på Lidingö,
hörde jag. Nej, inte med bagage och barn.
Nej, men idag så sa du att du funderade på att cykla till mig och till poddinspelningen här. Så det är en privat jet som
Nej, jag cyklar ofta.
Ja. Okej, det är bara vi som har sån här liksom, drömbild av hur...
Men var det en ambassadör? Tjänsteman?
Ja, det är så.
Det är så.
Okej, men då kom du i alla fall till Sverige och du hade lite känningar i Sverige. Hade varit här innan och så, eller?
När jag studerade i Österrike för 30 år sedan hade jag några svenska vänner som bodde på samma hus.
Mm.
Och de var alla från Lund, studerade på Lunds universitet. Mm. Och jag åkte ofta dit på midsommar eller på fester till exempel.
Så du har festat i Lund?
Jag har festat i Lund. Jag lärde mig att dricka öl i Lund.
Det är det många som har gjort, tror jag.
Ja, exakt. Men jag lärde mig inte svenska. Men
du har ändå hört svenska då?
Jag har
det har spelat
svenska.
Roll lite. Kanske.
Men problemet var att alla mina vänner som jag studerade med i Österrike studerade alla tyska. Och vi pratade tyska med varandra, inte svenska. Okay. Och därför kom jag inte framåt.
Ja. Ja, men du visste vad det var för land.
Ja.
Ja. Och hur går det till? Man får söka land, eller? Alltså söka ny tjänstgörings...
Jo, tidigare var det att man hade inget val. Det var utrikesdepartementet som bestämde och ringde man upp och sa ja, nu, tell the wife and kids, för det var alltid en man, att ni kommer jobba i Yemen nästa 4 år till exempel. Men det var uppenbart, det funkar inte för att man måste kunna själv välja. Mm. Och varje gång man måste ansöka.
Mm.
Och det finns en process. Man blir intervjuad och det beror på hur många personer vi jobbat och vad det är konkurrens. Jag ville komma till Sverige. Jag ansökte jobbet.
Så du var ditt första val, eller?
Det var mitt första val efter Ukraina, exakt.
Okej. Okay. Ja. Och hur har det varit då? Förutom den där första tiden som inte var så kanske kul.
Ja, jag måste säga, första tiden var tufft. Mm. För att när jag kom hit, jag hörde de första 6 månader är alltid tuffa, för man måste lära känna en ny team, ett helt annat land, en helt annan kultur och tänka sig hur leder jag? Och jag kom från Ukraina, det var väldigt hektiskt och mycket att göra och i ett skapläge. Och jag kom till Sverige, jag var lite lugnare. Efter det var, jag började jobba på riktigt i november och det var bara 4 månader efter att pandemin började.
Mm.
Och gör man det? För att jobbet är att skapa nätverk, är att träffa människor.
Väldigt mycket fysiskt, socialt.
Exakt. Mm. Diplomatin är vad vi ser på engelska, en kontaktsport.
Mm.
Och så mycket som man försöker göra det digitalt.
Mm.
Det är väldigt tufft.
Mm.
Inte bara tufft att etablera sig själv som ambassadör med alla svenska kontakter.
Mm.
Men hur leder jag en team på ambassaden som jag inte känner så väl.
Nej, just det. Som du fick träffa på Teams, eller?
Exakt. Mm. Det var väldigt tufft på början. Och jag som är utåtriktad, det var inte lätt för mig att stanna hemma. Och inte träffas med någon.
Nej, tänk att vi nästan har glömt bort det där nu. Ja. Hur vi satt med munskydd och bara... Där, i det rummet du sitter nu, där har jag i och för sig kontor och poddstudio, men jag var ju verkligen inlåst här också.
Ja, precis som för alla. Mitt sätt att arbeta är att jag vandrar genom ambassaden för att prata med mina kollegor, få veta vad händer och få rad från mina kollegor. Jag sitter inte på kontoret och väntar på alla andra. Jag går ut och prata med dem. Och det kan man inte göra på samma sätt. Nej. Digitalt.
Mm. Men nu har du verkligen kommit loss. För du är ju i ropet nu.
Unleashed, Judith, som vi säger.
Du är verkligen med i tv var och varannan dag. Och det är
nej, inte bara
sommarprat. Och det är podcastar och annat som du är med och gästar nu. Så att det är verkligen, du har ju blivit lite kändis här i Sverige nu.
Jag vet inte.
Eller på väg att bli.
Nej, men jag vet inte. Jag vet att många har sett mig på tv. Jag vet hur mycket det betyder. Och hur jag som diplomat kan använda det för att kommunicera, för att förklara Storbritannien, för att skapa lite mer förståelse mellan våra två länder. Men det är inte svårt för att vi känner varandra så bra.
Så bra, ja.
Men jag tror det är viktigt att kunna göra det. Och jag uppskattar det. Att jag får en möjlighet att göra det.
Ja, det är ju så bra. Och jag tänker på en sak som är väldigt intressant, tror jag, för oss att höra som bor och är uppvuxna i Sverige, är ju så här, synen på din syn på Sverige kontra andra. Och nu är du diplomat, så nu kommer det ju komma något väldigt trevligt här. Men vad säger du då, om du jämför?
Men jag som diplomat kan jag kan inte sitta och klaga eller kränka Sverige. Det vill jag inte göra. Nej, men jag tror jag befinner mig i Sverige på en tid som verkligen intressant. När jag kom hit var det otänkbart att Sverige kommer att ansöka NATO-medlemskap till exempel. Eller att Sveriges politik kommer att förändras så mycket. Och jag tror det är intressant att vara med i ett land när det finns så mycket som förändrar sig samtidigt. Inte bara i Sverige, men det händer också i Storbritannien och USA. Men det är verkligen intressant att kunna vara här just på den här tiden. Men jag älskar att vara här i Sverige. Jag älskar samhällets öppenhet, kan man säga. Att Sveriges jämställdhet, det finns mycket att älska i Sverige. Och därför.
Är vi mer jämställda än de länderna du har verkat i?
Ja, men inte alltid som man tror. Jag tror att det har visat kanske pandemin. För att det har påverkat nya svenskarna kanske mycket mer än andra. Och jag tror Sverige har förändrat sig så snabbt. Ni är inte så integrerade som Storbritannien till exempel. Och det tar tid. Det tar tid.
Ja, men verkligen. Och jag som jobbar med jämställdhet då, som du vet, med genusperspektivet. Så även om alltså, mångfald i stort är ju också en jättestor fråga. Men du som då har varit verksam som kvinnlig ambassadör och ledare ute i världen och nu här. Vad har du själv några så här, egna tankar kring hur det har varit för dig?
Men på början när jag tjänstgör i Georgien som ambassadör, jag tror Det fanns tre kvinnliga ambassadörer på den tiden. Jag, Diana Jansson, som var svensk ambassadören och nu är statssekreteraren hos utrikesdepartementet.
Mm.
Och en till. Så det var på den där tiden, och vi pratade om, det var 2010, mm. bara ja, för 13 år sedan.
Mm. Var det så himla länge sedan ändå.
Ja, men nu, när jag tittar på diplomaten här i Stockholm, ja, det finns många kvinnor som är ambassadör.
Mm.
Och jag tror att det har gått väldigt snabbt. Mm. Och det är väldigt
men ändå
bra.
Är du den första kvinnan på 500 ja. År från Storbritannien.
Ja. Mm. Och det är bra. Men om vi har verkligen jämställdhets, till exempel inom utrikesdepartementet i Storbritannien, oavsett att vi har en premiärminister som har indiska ursprung, till exempel utrikesminister, hans mamma är från Sierra Leone och så vidare. Representationen finns inte så mycket inom utrikesdepartementet från andra etniciteten. Och det måste vi förbättra.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men när man tittar på din karriär så här långt då, den är ju verkligen på toppen nu också, men vad är det för höjdpunkter som du så här, när har det varit som allra roligast?
Eurovision 2017.
Ja, jag visste att det kommer Eurovision.
Exakt.
Jaha, det var där när de vann.
Ja. Nej, men jag tror att vara ambassadör i Ukraina var en topppunkt. För att det var professionellt så utmanande.
Mm.
Men intressant. Och vi som G7-ambassadör har det möjlighet att verkligen påverka framtiden av ett land som vill bli allt närmare till oss.
Ja,
det var ett stort ansvar. Ja. Och jag har också en team som alla var säkra och enade, vetade vad var målet, vad vi ville nå och åstadkomma. Och det var väldigt, väldigt bra att ha så ett stort team som var alla enade, alla duktiga, och jag tror vi gör det skillnad.
Mm.
Och när allt funkar är det så en bra känsla.
Ja, det är ju det. Och om man nu skulle ha motsatsen då, när har det varit som allra tuffast?
Jag tror under pandemin.
Mm. Ja, det var så.
Jag tror under pandemin för att som sagt, är man diplomat, är man van vid att resa, träffas med människor, gå ut i samhället, hålla varandra många. Jag kom inte till Sverige för att sitta hemma på residenset, så vackert som det är.
Det är ju väldigt fint där.
Väldigt
fint.
Jag har fått äran. Men därför kom jag inte hit.
Nej.
Jag kom hit för att
göra någonting bra.
Göra någonting och lära känna landet. Och det var tuffast, tror jag.
Ja. Och om man tittar på dig personligen då.
Mm.
Vi har ju oftast såna här stunder i livet när vi har haft det jobbigt, och då har det blivit lärdomar eller saker som har hänt med oss. Vad är det då för någonting som kommer när jag ställer den frågan?
Jag tror det finns vissa moment när man är närvarande, till exempel på ett toppmöte. När man lär mycket mer om 24 timmar, men lär ett helt år på kontoret till exempel. Och det var, jag var till exempel på Vilnius toppmötet 2013 med David Cameron. Det var EU-toppmötet. Och jag tror när man är närvarande på såna möten lär man sig mycket mer. Man är bara en person. Jag var inte viktigast i rummet. Inte, absolut inte.
Nej.
Men när man har möjlighet att beakta andra ledare, hur de agerar, hur de har koll på rummet, hur de påverkar varandra. För mig är det, jag tror, är man ledare måste man kunna lyssna och ta in det vad händer.
Ja. Precis. Men vad är det för någonting som har varit för dig personligen då? Jag tänker på så här, om man ser din livslinje här, så har man ju toppar och dalar, och ibland så är det saker som har hänt i våra liv som kan göra ont, men som ändå då är saker som kommer. När du...
jag kan inte gå in i detaljerna, men det finns vissa punkter där jag har misslyckats. Jag har inte fått jobbet som jag ville få. Och på början är det lite tufft. Det gör ont. Men sen är det okej, vad lär jag mig av den här erfarenheten? Vad har jag lärt av mig själv? Och hur går jag vidare? Och jag tror det är viktigast.
Ja, det har funnits några sådana för dig också.
Ja.
Det har inte bara varit som en dans på rosor alltså.
Förlåt?
Det har inte bara varit som en dans på rosor, brukar vi prata om här.
Nej.
Jag vet inte vad det heter på engelska.
Jag tror att...
Walk in the park.
Nej, exakt. Men jag tror det finns många ledare som låser sig, om de har aldrig haft problem, det betyder att de är bra ledare. Men för mig är det de som har haft det tufft som är bättre. För att de har lärt mycket mer om sig själva. Och hur det är för andra när
det är tufft, ja.
Exakt.
Det är därför jag ställer den frågan i Karriärpodden varje gång. Därför att det säger en hel del om man har tittat på sig själv och funderat lite över de där bitarna.
Ja.
Men om man nu ska prata ledarskap med dig då, vilket jag gärna vill göra, Judith. Så vad är det för... Vad säger de som jobbar med dig om dig som ledare? Nu tittar du dig runt, för vi har ju faktiskt en av dina medarbetare med här i rummet. Men hon får inte prata nu, utan du får själv berätta.
Men jag vet inte, då måste du fråga dem själva. Ja. Men jag tror att, jag hoppas i alla fall att de säger att jag är... tillgänglig. Det är viktigt. Autentisk. Att jag är beslutsam. Tar beslut. Fattar beslut. Jag tror det är viktigt. Det finns många ledare som inte gör det ofta. Jag hoppas att jag motiverar och inspirerar. Men det beror ofta på person och på situation.
Ja, men verkligen. Jag tänker att jag ska skicka in en fråga här också som kommer ifrån min samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige är ju dem. Och de pratar mycket om hållbarhet och hållbart ledarskap är de nyfikna på. Så det ställer jag till alla mina gäster som är här. Om vad ser du som hållbart ledarskap och vad är det viktigaste du som ledare behöver göra och tänka?
Jag tror... Vi pratar mycket om hållbarhet i Storbritannien, men det är första gången jag har hört av hållbart ledarskap. Det är ett nytt begrepp för mig. Vi pratar mycket mer om hur man kan vara inkluderande till exempel som en ledare och hur man leder och tar ansvar och socialt ansvar. Ta långsiktigt perspektivet till exempel.
Ja, och det ligger väl mycket i det här.
Exakt,
såklart.
Men begreppet själv är något nytt för mig. Och jag tror vi måste kanske fundera lite mer på det, för att om det är något som ni sysslar med här i Sverige, jag undrar mig varför inte så det är engelsktalande världen.
Nej, fast jag tror kanske att man sustainability och vad man behöver göra som ledare för att det ska bli det här.
För när vi pratar om hållbarhet är det mycket mer om klimat, miljön, omgivningen till exempel och hur vi agerar på ett sätt som är hållbart vad gäller vår påverkan.
På liksom planeten.
Exakt, exakt.
Just det. Men planeten består ju av många delar. Så det kan bli väldigt filosofiskt den här diskussionen. Ja. Men vad intressant. Men hur gick det egentligen till när du bestämde dig för att du skulle söka och bli ambassadör?
Jag bestämde mig inte. Nej. Jag blev ambassadör. Nej, det var kanske var det slump. Jag ringde en chef på utrikesdepartementet för att ställa en fråga om en Excel-spreadsheet. Det var ingenting viktigt. Och han svarade och sa, Judith, du är intresserad av posten i Georgien som ambassadör. You'd be brilliant. Och jag tänkte mig, förlåt, men nej, därför ringde jag inte. Men ett ögonblick, om du tänker att jag skulle vara bra, och jag tänkte, det var inom 5 sekunder, sa jag, ja, det gör jag.
Okej.
Okay. Och vi pratade lite om jobbet, och sen satt jag och tänkte mig, okej, okay, det var inte syftet.
Med ditt samtal.
Med mitt samtal. Men om han tänker att jag kunde tjänstgöra som ambassadör i Georgien, varför
inte?
Och jag skickade in ansökan.
Och annars hade det där kanske
annars
inte.
Men det är för mig vad det är viktigt, att man måste vara rädd att ta initiativet där det finns. Jag har aldrig haft en plan.
Nej.
Aldrig haft en plan.
Nej, ingen karriärplan.
Har jag inte än. Men att man har en bred erfarenhet att kan ta initiativet eller våga sig när chansen finns. Absolut.
Ja. Det där är ju någonting som är ganska roligt av mina 250 intervjuer här med kvinnliga ledare. Så. Mm.
Men så på den tiden vågade jag inte. Nu vågar jag mycket mer.
Du vågar mer.
Ja, exakt.
Men du vågade då?
Ja, men bara för att vi har haft samtalet.
Ja, men har du haft mentor eller andra sponsorer brukar vi prata om också?
Sponsorer har inte så ofta, men mentorer, ja.
Ja.
Och jag tror det är viktigt. Och jag tror det är viktigt när man är själv ledare, att man gör det för andra.
Ja. Är du också mentor nu?
Ja, exakt.
Vad bra, det gillar vi som håller på med mentorskap.
Ja.
Ja. Vad gör en viktig mentor till dig då? En bra mentor?
En bra mentor är ärlig.
Mm.
För att jag tror viktigast är att man får lyssna på andra synpunkter och ärliga synpunkter.
Mm.
Och att man blir utmanad lite. Varför gjorde du det?
Mm.
Varför tänkte du inte annorlunda? jag tror det är viktigt.
Ja.
Och någon som är kanske också lite annorlunda. Inte samma som jag.
Nej.
För att bidra något annat.
Mm.
För lite provocerande.
Vad har du för mentor nu då?
Jag har en mentor nu som är... Han är
en han?
Mm. Ja, det är en han. Inte inom utrikesdepartementet, men på ett annat departement. Och han utmanar mig.
Mm.
Och det är bra så.
Mm. Det är perfekt. Det är utmanad ska man bli.
Ja.
Och vad är det, om man ska ändå, jag vill fortsätta gräva lite.
Ja.
Vad är det svåraste som du har gjort i din karriär?
Det är alltid svårast som diplomat när det handlar om krig, konflikt, terrordåd, mord, för att vi säger allt.
Mm.
Det är svårast.
Har det funnits något tillfälle som dyker upp när jag säger så?
Jag har tappat några kontakter. Eller, och det är aldrig lätt. Att hantera.
Nej.
Eller när man måste jobba på någonting som är verkligen tragiskt eller katastrofalt. Det är tufft.
Mm.
Och jag tror att därför pratar vi på engelska ofta på resilience.
Mm.
Framförallt inom utrikesdepartementet. För att när det finns ett kris, när vi måste evakuera tusentals människor för att det fanns en kris. Eller när vi har många som har dödats till exempel.
Mm.
Det är tufft.
Ja, verkligen. Och det här har du varit med om,
ja,
såklart flera gånger.
Några gånger. Och det är inte lätt. Men viktigast är att man har en team omkring sig och att man delar erfarenheter, känslor.
Ja, verkligen.
Mm.
Aha, men nu ska vi snart summera. Men innan vi gör det så skulle jag vilja höra lite grann om din stora passion kring Eurovision. Är det så att du får det i alla intervjuer så får du prata om...
Ja.
Men är det så stort som man tror för dig? Eller är det att du tycker det är lite kul?
Nej, inte för att jag älskade Eurovision innan det var cool.
Ja, okej.
Okay. Det har inte alltid varit cool.
Nej.
Men jag tror, för britterna har det varit något som var lite roligt.
Ja.
Det tog vi inte på allvar. Men jag tjänstgjorde i Östeuropa. Var det något som de tar mer eller mindre på allvar?
Så är det det, ja.
Men jag tror... Det finns så mycket i världen som är svårt och tufft.
Mm.
Det är en tävling.
Mm.
Vad jag för en vecka varje maj förenar Europa. Och inte bara Europa, Australien och Israel är med.
Mm.
Och det är som en stor fest av mångfald och glädje. Varför inte?
Och så får du säkert svara på vilken som är favoriten genom tiderna. Men nu får du göra det här också.
Ja.
Vilken är din favoritlåt?
Ja, det är omöjligt att säga vad
det
är min favoritlåt. Men jag tror det första gången när jag verkligen märkte Eurovision var när Bucks Fizz vann med Making Your Mind Up.
Ah,
det är lite nostalgi.
Ja, den är bra.
Ja.
Okej, men nu ska vi summera lite här. Och då tänker jag att ett bra sätt att summera det är så här, vad du skulle själv ha behövt höra tidigt i livet när du var så här typ 20. Vad hade du behövt höra då som du vet nu? Så nu får du vara din egen mentor.
Våga med. För att som sagt, från början var jag väldigt blyg. Jag hade inget självförtroende. Det måste jag lära utveckla för mig själv.
Mm.
Det har jag gjort. Men på början vågade jag inte.
Aha.
Jag väntade i 6 år innan jag vågade att ansöka ett ställe hos utrikesdepartementet till exempel.
Mm. Så du vågar lite snabbare här,
ja.
Alltså.
Ja. Och
våga mer.
Mm. Mm.
Är det någonting mer som du vill skicka med till de som önskar sig en sån här karriär som du har?
Jag tror att det finns toppen och dalen som vi har diskuterat. Och det händer att dörren kan stänga.
Mm.
Men varje gång när en dörr stängs, ofta öppnas en andra.
Mm. Den är så bra. Det ordspråket brukar jag också prata om. Att ibland måste man stänga den där dörren för att den ska öppnas.
Exakt.
Ja. Vad härligt, Judith. Tack så jättemycket för att jag har fått ha dig som gäst här.
Tack, tack för inbjudan.
Mm. Tack så mycket. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Judith Goff. Nu är Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Så se till att följa oss i sociala medier och prenumerera på podden och du, vi blir så glada om du vill dela det här avsnittet och podden om du gillar det. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.